Hej och välkomna kära lyssnare till Eldebrink raka puckar. För er observanta så är det här inte ett avsnitt om floppar som jag lovade förra veckan, utan vi har faktiskt gädrat en gång till, som det heter, samlas heter det på svenska, i en friggebo någonstans i södra delen av Stockholm och ska prata hockey lite mer färskt än någonting som vi spelade in förra veckan. Och det floppavsnittet, det kommer i framtiden istället.
Just det.
Ja, med mig har jag som vanligt
Henrik Haveryd och Björn Lager.
Och jag heter Anton Bjurvald.
Och tekniskt sett så är vi inte i Stockholm, vi är i Huddinge.
Okay.
Viktigt Björn, att veta.
Anton försökte mörka lite grann var vi var någonstans, ja, okay. Så att inte pågen ska skicka alla sina gifflar hit.
Ja, men vi kan ju säga att vi är 1,5 kilometer ifrån Gabriel Landeskogs sommarställe.
Mm,
för er observanta lyssnare vet exakt vad det är.
Ja. Vi är mitt i Mälarhöjden Bredängs upptagningsområde.
Detta. Nu kan vi ju lika gärna dra adressen om vi vill.
Men visst känner ni till Mälarhöjden Bredäng? Hockeymotsvarigheten till Brommapojkarna. Mm. Ett fantastiskt, har jättemycket hockeylag i lägre divisioner, i alla fall när jag växte upp för 100 år sedan.
Ja. Min korta och mindre framgångsrika hockeykarriär spenderades i den klubben.
Ja, du ser.
Ja, precis. Skål! Och där öppnade vi avsnittets första dryck med kolsyra i. Vi ska i det här avsnittet prata, vi tänkte att vi skulle försöka gå igenom, eller ha en liten halvvägs avstämning nu när de flesta lagen har spelat en sådär 41-44 matcher. Så. Kolla lite vad vi, hur långt ifrån vi var när vi körde förutbestämning, eller vet du det, förutsägelse heter det, i början av säsongen och sådär. Prata lite spelare som har floppat och lite som har överraskat och hej och hå.
Hur mycket fel vi har haft då?
Framförallt det.
Dags.
Men vi tänkte att vi tar några andra små saker som har hänt sen senast helt enkelt. Och då kan vi börja med att, jag ville bara nämna för jag tyckte det var kul, Samuel Ersson, 23 bast.
Ersson,
beroende på hur man ser på det. Stod för Flyers och började sin NHL-karriär med 4 raka. Det här skrev jag upp för 6 dagar sedan, så jag vet inte om han har spelat fler och gjort fler vinster. Mm. Men han hade i alla fall då 4 raka och krönte det med 0 i alla fall. Kul tycker jag. Apropå överraskningar, en spelare lite out of ingenstans kändes det som. Även om Flyers kanske inte har den solidaste av NHL-målvaktsuppsättningar. Trots att Carter Hart har höjder, om man säger så.
Ja, men absolut. Och dessutom, vi brukar ju inte vara så här jättefokuserade på svenskar i det här. I den här podden. Men kul för Samuel Ersson och ännu ett bevis på att han är 23. Att målvakter slår igenom lite senare än utespelare.
Ja, absolut. Men jag tyckte det var lite roligt i alla fall. Och apropå 21-åringar, Raymond i Detroit.
Mm. Som inte ens är 21.
Nej.
Nej, nej, men han har gjort 35 mål och det är... vad heter det här? Det är tangerat med Gordie Howe i antal mål före sin 21:a födelsedag.
Det är lite ballt.
Och nu har han 30 matcher på sig att göra 5 mål till och då går han om Dylan Larkin i flest mål innan sin 21:a födelsedag.
I Detroits historia? Alltså.
I Detroits historia. Han har 35 mål nu, Larkin har 40 och gissa vem som är nummer 1.
Steve Yzerman.
Det är Steve Yzerman. Gissa hur många mål Steve Yzerman hade gjort innan sin 21:a födelsedag.
200.
Nej, 114.
Ja,
jag har ingen aning.
Det är bra att ni tar i. 83, det tycker jag är tillräckligt bra.
Absolut.
Innan man har fyllt 21.
Absolut, absolut. Men det är ju coolt. Det är ju en gedigen skara spelare att liksom placera sig kring. Japp, där.
Definitivt.
Men å andra sidan, nu ska jag vara djävulens advokat här, och då säger jag att Detroit var ju också kända under väldigt lång tid för att inte släppa upp ungdomar.
Ja.
Så att det är ju inte... Alltså,
nej, det finns inte mycket i tävlan.
Det var inte ett så här rookie-tungt lag under väldigt lång tid.
Nej.
Med det sagt, imponerande namn att skuffas med. Liksom, så.
Ja.
Eller säger kanske någonting om att om man är så bra när man är ung så att man kommer upp även i Detroits organisation som är ganska... Så,
snygg vändning. Ja. Riktigt bra.
Yes, jag kände mig lite som... Anche Kopitar när han åker tillbaka och plockar upp en puck i defensiv zon och sen åker upp och gör mål.
Just det.
Ja, vi ska berätta att Gino Odjic har dött.
Mm. En av de stora skulle jag säga, inte en av de största på något sätt, men och ännu sorgligare då att han bara blev 52 år gammal.
Yes.
Men han hade en lång och fin karriär i framförallt Vancouver och senare karriären i Islanders och lite Philadelphia och Montreal. Avslutade i Montreal då.
Ja, så. Man kan ju nämna för er unga lyssnare, för jag har sett statistiken på Spotify, ni är alldeles för unga och lovande allihopa, så var han en ganska hårdnäsad back, skulle man kunna säga, som gillade att släppa handskarna i tid och inte otid. Han slogs bara på riktigt.
Ja. Ett riktigt sandpapper helt enkelt. Ja, tråkigt. Det är alltid sådär när folk går ur tiden. Alltså, nu för tiden så är vi så gamla så att våra hjältar dör ju naturliga där numera.
Ja.
Men så att man är van vid att säga, men han blev ju 73 i alla fall eller något sånt där.
Liksom, ja, det här var inga konstigheter. Men 52, alldeles för tidigt.
Alldeles för tidigt.
Jag ska live rätta Björn eftersom det är det vi gör i det här programmet. Han var vänsterforward.
Han var vänsterforward?
Ja.
Så det var säkert någon match som du har sett där han spelade back för att det saknades 8 ordinarie backar.
Ja. Eller men, ja. Så var han så jävla defensiv så att han var som en back.
Just det.
Så kan det också varit. Vi ska prata lite smått om trades och kontrakter och sådana saker. Och då tänkte jag börja med Pavel Saka som efter att ha blivit tradad från New Jersey i Haula-traden till Boston nu skriver 4-årskontrakt, 4,75 med Boston. En framtidssigning av ett åldrande lag, skulle man kunna säga.
Ja. Och han har ju passat som handen i handsken i Boston. Han var ju lite hackkyckling i Devils. Det gick dåligt för Devils. Han var draftad högt i, var det 15-draften tror jag, där alla skulle få jättebra spelare. Mm. Och de Devils valde honom istället för exempel Provorov och sånt som alla fansen hellre hade velat ha.
Just det.
Så att han kom väl inte till rätta där, men nu i Boston så går jättebra. Det är jättekul tycker jag.
Och lite vad han än gjorde i New Jersey så blev det också fel.
Exakt, liksom ja. Ja, men han var ju så här bra som han har varit i Boston i 10 matcher, så var han osynlig i 10 matcher. Ja. Nu har han varit konsekvent bra i Boston, så att det är kul att se.
Ja, kul för honom.
Ja.
Och Matt Boldy i Minnesota som har gjort egentligen en bra säsong, och det är den här som inte är slut ännu. Där ser de att honom vill de ge 7 miljoner per år i 7 år.
Ja, och vi har ju gnällt som de gamla gubbar vi är på ganska många sådana unga kontrakt, alltså unga spelare som skriver långa kontrakt, men sen så tittar man på Tage Thompson nu, så tittar man på, jag menar, går chansningen
hem? Ja, men det vi gick igenom där med bra kontrakt, och det här kan nog vara ett sånt som vi lägger till den listan sen, absolut. Ja.
Om vi bara säger idag, i dagsläget med dagens cap hit, vad förväntar man sig för liksom poängproduktion eller motsvarande på backsidan för 7 miljoner i 7 år? Ja, på en back får inte 7 miljoner om de inte är riktigt, riktigt bra. Men jag menar, på vårdsidan.
Nej, men gör det enkelt för dig. $100,000 per poäng. Så 70 poäng skulle jag förvänta mig på av honom.
Ja, då, och det är nog inte orimligt att begära heller.
Nej.
Nej. Och mot slutet av kontraktet så kommer det vara billigt, för då kanske man, då kan man dra bort 10 poäng på det eller något.
Ja, så ligger capen på 120 miljoner. Nej, det är förmodligen inte så högt, men definitivt upp liksom.
Ja, men 70 poäng är för mig i alla fall en liksom första kedje spelare i normala fall. Nu görs det ju mer poäng, så att det kanske skulle vara lite mer, men det är ändå, han ska producera en typ första kedja om man ska ha 7 miljoner tycker jag.
Och dessutom det som är kul med Boldy är att han spelar ju inte i första kedjan.
Nej.
Och det som händer då, det är att han får ju mindre uppmärksamhet på sig från motståndarlaget, vilket ger honom fler möjligheter och så vidare och så vidare. Så nej, det där kan nog vara ett riktigt bra kontrakt. Även om det är skrivet på väldigt litet underlag.
Ja, precis. Nedeljkovic, vi pratade förra veckan om spelare som blir satta på waivers i Detroit. Och nu är det målvakterna som åker dit.
Sadina är på väg tillbaka och Nedeljkovic som ju Iceman tradade till sig från Carolina och blev helgonförklarad och geniförklarad för att han gjorde en så bra trade. Och nu Nedeljkovics andra säsong i Detroit så har det inte gått lika bra. Men sen så finns det ju olika sätt att hantera ett lag på. Men att sätta Nedeljkovic på waivers med chansen för andra lag att ta honom, antingen så har han försökt trade honom, eller så är han bara så här, nej, du har varit för dålig. Mm. Alltså, Iceman lägger ju inga fingrar emellan.
Nej.
Så är det ju. Men jag skrev i vårt avsnittsdokument, så skrev jag lite på skoj här, vem står på tur? Larkin.
Ja.
Men lite grann så finns det ju en sanning i det, i att det spelar ingen roll vad det står på ryggen och vad det liksom står i lönekuvertet, utan är man inte tillräckligt bra så kommer man inte spela i Detroit.
Nej.
Men och, vad tjänar Delkovic, om jag får avbryta dig mitt i din...
Han tjänar 3.
Ja, och då tänker jag att det är inte jättemånga lag som har råd att lägga in det, för nej, alla lagen ligger ju typ på cappen, ja, den här säsongen.
Exakt. Det finns väl några i liksom det undre skiktet, ja, så, men vet du, det var många Montreal-fans som var så här, men ta honom, ta honom. Mm. Ja, fast liksom, vem är intresserad av en 3-miljoners målvakt som har 0,88 i räddningsprocent?
Chicago kanske, de släppte väl in 6 mål på 7 skott mot Seattle eller vad det nu var, så de, ja, 88 i räddningsprocent är ju rena höjderna.
Om vi ska prata om glada överraskningar senare i vår genomgång, så har ju Alex Stalock varit den som har varit en glad överraskning.
Ja, kanske den enda.
Ja, men vi kan diskutera det, men ja, det stämmer. Men vi har ju en annan Detroit-legend i Peter Mrazic som inte gör många glada, helt enkelt.
Nej.
Så att, det har ju till och med varit så att man har plockat upp svensken där, som jag nu bara totalblankar namnet på bara för det.
Söderblom.
Just det, Söderblom.
Tack. Arvid.
Arvid, ja. Brorsan och,
ja, och så vidare.
Nej, men de har ju tagit upp honom för tidigt från AHL. Alltså, vad ska man säga, det var ju inte tänkt att han skulle gå upp och få... De ska ju förlora den här säsongen, och kanske nästa.
Ja.
Så då tänkte de att, ja, men låt han vara i AHL där han får vinna. Och
exakt,
sen så han får han mogna och bli en vinnande målvakt. Men det har ju varit så jävla illa, så att de har ju tvungen att plocka upp honom istället, liksom. Mm. Men vad jag skulle säga var att jag tror att det var Stalock som stod.
Det var Stalock som stod.
Ja. Superbra säsong. Seattle får svängdörrar in. 8-5 slutade matchen, men som sagt, 6-0 i första. Det är ingen glad av.
Shit.
Utom Matty Bernier som gjorde en jävla massa poäng.
Just det.
Ja.
Och GM:en i Chicago som tänker att Bedard ett steg närmare.
Ja.
Mm. Så han är ju supernöjd över Mrazek, skulle jag tro.
Ja, förmodligen. Ja.
Nu ska vi inte vara
klart medvetet.
Ska vi också säga så att när Delkovic är på utgående kontrakt, det kanske du sa.
Han är på utgående kontrakt. Och as we speak så kom nyheten att det inte är något annat lag som har claimat honom, utan han gick igenom waivers. Och det kanske är, det är liksom, det är fantastiskt att ha en Delkovic och Jakob Vrana i AHL och kunna liksom hitta de formen och så kunna plocka upp dem, så att vi absolut inte är i närheten av Bedard. Så det vore jättekul.
Ja.
Det här svärdet är tudelat.
Det är det. Ska vi gå igenom lite tabellen då? Kolla lite hur det faktiskt går för de olika lagen.
Vi är ungefär halvvägs nu.
Vi är ungefär halvvägs nu, och om man kollar, vi kan väl börja i West. Vi kan börja med min deprimerande konferens och division, nämligen Central.
Mm.
Där Chicago sprattlade lite i början av säsongen, men nu ligger där exakt där de ska ligga enligt plan. Nu har de ju vunnit typ 2 på de senaste 4, vilket känns
konstigt.
Dumt. Mm. Det här, nu håller vi på, men de är framförallt fruktansvärt dåliga på att laga mål, som det heter. De har alltså lyckats göra 94 baljer på 41 matcher.
Är det minst i NHL?
Det är ju vad Patrick Kane brukade göra själv.
Ja.
Liksom. Och jag skulle säga, nu ska vi inte gå igenom lag för lag, men nu är vi ändå på Chicago, så att vad fan. Chicago är ändå liksom, ja, det är ju mitt lag. Jag ska försöka liksom representera här. Och jag skulle säga att det är just Patrick Kane som inte levererar. Alltså, så här, laget, det är svårt att analysera varför man inte gör mål när laget är byggt för att inte göra mål. Så att det är ju liksom det som är förklaringen. Det här är den taktiken. Men det som är tråkigt är att det känns som att Patrick Kane har liksom verkligen tappat intresset. Liksom, så.
Kastat in.
Ja,
men det talas om en skada också.
Ja. Jo, han har varit lite skadad också. Men jag tänker att... Alltså, det hade varit så skönt att se honom i alla fall försöka, liksom. Så, Och istället är det ju Tave som man pratar om, de två stora, som har liksom kört på och verkar tycka att det är kul. De verkar liksom så här på något sätt köpa läget liksom. Så här, att men det är här, så här det är här, i det här laget liksom just nu. Men hur som helst, det är bara deppigt. Vi behöver inte hålla oss kvar vid Chicago speciellt mycket längre till. Förutom att säga att taktiken funkar. Det verkar som att de är raka spåret till Chicago. Den gamla klassiken. Och Connor Bedard får plats i första vagnen just nu i alla fall.
Ja.
18% chans att de får honom. Så att det är ju bra. Komma sist i ligan och så har man 20%. Men det är ju garanterat topp tre, va? Om man är...
Eller ja, de har gjort om det där lotteriet så att det ska vara lite bättre att tänka som galningar.
Ja. Men så att jag hoppas ju på att då får de inte Bedards hoppa. Hoppas jag att de får Leo Karlsson bara för att det är roligt med svenskar.
Ja.
Så. Då har man en Leo Karlsson och så har man en Arvid Söderblom och sen så har man... Har man...
En nya svensk kolonin.
Härligt.
Men mer i Central då, så går ju, som jag pratade om tidigare, Winnipeg går från tåget.
Ja.
Leder sin division.
Yes.
Och ja, gör väl i princip allting rätt.
Ja.
Höll jag på att säga.
Man skulle kunna säga att det finns en tvillingklubb här. För de och Dallas har ju nästan exakt samma poäng, nästan exakt samma målskillnad, nästan exakt samma gjorda och insläppta mål. Alltså det är inte så att det ena laget är tajt, utan de spelar väldigt likt, alltså om man bara ser till statistiken sådär. Den stora skillnaden är att Dallas har lite fler övertidsförluster. Men ja.
Nej, övertidsvinster, för de har färre ordinarie tidsvinster.
Ja, men genomgående med de lagen, Jake Oettinger, jättebra. Connor Helleback också, jättebra. För mig är det största utropstecken nett är väl egentligen Josh Morrissey, som har gått och blivit visat att han är typ en av ligans bästa offensiva backar, vilket han inte har varit med i diskussionen tidigare, utan han har verkligen blommat ut nu och visat, titta, ni gav mig ett bra kontrakt, nu ska jag överprestera.
Ja.
Kul att se.
Ja, jätteroligt. Och i Dallas så saknas ju inte John Klingberg nämnvärt.
Nej.
Får vi väl säga. Och det är väl mycket för att Miro Heiskanen och Jason Robertson har tagit det här laget och bara sprungit med det.
Ja, absolut.
Och helt ärligt, som det går för de två lagen just nu, vi pratar ju om att Colorado, de ligger fyra i sin division nu, as we speak. Och det är liksom inte ens nära.
Nej, de har 12 poäng upp till Dallas på andra platsen.
Ja. Så att det är, och visst, mycket kan hända i hockey, som vi brukar säga. Men det är ändå halvvägs in i säsongen så ligger de i mitten på sin division.
Jaha.
Det var vi kanske inte var, varken vi eller någon annan hade förväntat sig.
Jag säger bara, Los Angeles Kings 11-12 snubblade in på åttonde plats.
Ja, vad som helst kan hända. Och det är mycket kvar
i slutspelet.
Ja, och det är liksom, det är lång väg kvar. Och det som Colorado förmodligen kommer att göra, det är, nu ska vi återigen inte så här ta lag för lag, men vi har ju pratat om den där andra centern som Alex Kerfoot uppenbarligen inte var, han var inte mogen för den rollen. Så att någonting kommer nog att hända, för jag tror inte att någon i Colorado är nöjd med hur det ser ut. Och går de till slutspel så kommer de inte vara nöjda med att åka ut i första runden eller någonting sånt heller. Så att,
och mellan Dallas och Colorado så ligger ju Minnesota, som ändå fortfarande visar att de är ett bra lag trots brandskattningen på grund av cap-problemen.
Definitivt. Definitivt. Kul överraskningar.
Ja. Där vill jag bara säga, i just Minnesota, vi har ju pratat om Caprizo, vi har pratat om Zuccarello, alltid Zuccarello. Eriksson Eko, nu idag nämnde vi Boldy, men en spelare som jag knappt visste spelade i Minnesota innan jag bara gjorde lite research idag, det är Sam Steele, den gamla Ducks-talangen, som faktiskt är femma poängmässigt i det laget just nu. Så att det är ju lite kul att, alltså det är roligt med spelare som får en liten refresh. Det funkade inte riktigt 100% i det laget de kommer fram i, och sen så hittar de rätt i nästa lag liksom, sådär. Så att roligt. Definitivt. Oftast är det ju rollspelare som hamnar i det läget. Så.
Ja. Om jag inte missminner så fick han ju ingen kontrakt av Ducks.
Nej.
Så han gick som free agent. Så det var ju en genidrag av Garin.
Ja, och så vill jag bara Robertson och Heiskanen, ja, men också Roope Hintz vill jag nämna i Dallas som har varit fruktansvärt bra den här säsongen.
Så ska vi klumpa ihop Nashville och St. Louis som två väldigt ojämna lag.
Ja.
Det är toppar och bottnar. St. Louis vinner 10 matcher i rad, torskar 10 matcher i rad. Binnington slår folk i huvudet eller försöker tackla spelare eller
håller
slår på huvudet. Ja. Ja, så att det, man vet aldrig vad man får möta när man träffar på dem.
I Nashville, Jussi Saros är lite då och då den sanna efterträdaren till Pekka Rinne och lite då och då den sanna efterträdaren till Rikke Hellenius. Så att jag menar, kanske var lite hårt. Mm. Men det är de två musiklagen, de ligger där de ligger. Och just nu så är det ju inte jättelångt. För, alltså, St. Louis har ju samma poäng som Colorado, men lite fler matcher spelade. Men det känns ju som att, som sagt, det är ju ner till sjätteplatsen vi kan titta på med lag som har slutspelsambitioner. Och sen så kommer den däckbranden Arizona som inte ens lyckas vara sämst. Så. Men det visar ju på något sätt, och nu ska jag vara, fy fan vad vi pissar på Arizona i varenda avsnitt, men de förtjänar det. Det visar ju, Chicago har en organisation som trots att det är fruktansvärt torpederande och tråkigt aktivt lyckas med sin taktik.
Ja.
Arizona är så jävla värdelösa i alla avseenden att de inte ens lyckas vara sämst när det är dags att vara sämst.
Ja, det är året som...
Men vi ska ändå nämna att det verkar som att den här Mallet Arena har ändå tagits väl emot av både spelare och sånt för att det blir lite så här college-stämning på matcherna. Det är så liten och tajt så att det blir ganska rolig stämning trots att det inte är några personer där.
Mm. Och så har de ju Veim Elka i mål som så skiter fullständigt i att Arizona försöker vara skitdåliga.
Mm. Ja.
Så att han vinner ju matcher på egen hand. Liksom.
Ja.
Mm. Jag har en uppgift och det är det som jag borde göra.
Ja, precis. Ja.
GM säger, det är att släppa in puckar. jag förstår inte engelska. Stopp, pax. Okej.
Om man bara kollar på hur det skulle sett ut då. Jag har ju som sagt, för min extrema koll då i framtiden, tack vare matematisk statistik och sådana saker, så är det Winnipeg, Dallas och Minnesota som tar sig vidare. Faktiskt. Ja. Så att om vi fortsätter enligt projecting och så vidare. Så.
Det här kommer jag säga förmodligen inför eller efter varje division som jag har pratat om. Men helt ärligt, tabellen ljuger inte.
Nej.
Och framförallt inte så här, efter 10 matcher kanske. Men nu är vi halvvägs in. Ja. Nu börjar det sätta sig liksom.
Men det är ju lite speciellt att vi ändå har ett central som är svagaste divisionen i ligan. Ja. Och om vi går över till Pacific då, som var dominerade för kanske 5-6 år sedan, så var det ju, men nu är det helt nya lag som dominerar, och de som dominerade då ligger och luktar på fisken längst ner.
Och tack och lov att det är så, att det liksom inte är samma lag hela tiden.
Så nu är det expansionskompisarna Vegas och Seattle som är först i Pacific, och nästan lite tvillingklubbar även poängmässigt på samma sätt där.
Den stora överraskningen är ju faktiskt att Seattle har gått så pass bra under hela säsongen egentligen.
Ja.
Att de, trots att målvaktsspelet inte har varit på topp, de har ändå haft Martin Jones.
Och då har ändå Martin Jones varit, förlåt jag bryter, men han har ju haft en riktig redemption-säsong.
Ja.
Inte liksom som, jag tror att, vad är det, 2 eller 3 avsnitt sedan vi pratade om, eller jag pratade om Martin Jones, att han har inte fantastiska liksom siffror, varken i goals against eller i räddningsprocent, men han vinner matcherna.
Ja.
Och där någonstans är ju så här, det är ju det som sätter mat på bordet och sätter ett lag högt upp i tabellen liksom.
Ja.
Så.
Ja, och det här tycker jag är intressant, för de har inga, alltså kollar man på forwardsidan så är det liksom Matty Beniers som är deras bästa spelare poängmässigt, han har bara inom citationstecken gjort 36 poäng. Det vill säga, då är det inte ens en poäng per match. Men så kollar man, de har alltså spelare som har gjort 20 poäng eller mer. Det är som 12 spelare på den nivån.
Mm.
Så liksom poängfördelningen är över hela laget. Om man säger så. Och om Björn säger att 70 poäng på en säsong är liksom första kedjes liksom material, så finns det 5-6 spelare som har den potentialen att landa runt 70 poäng när säsongen är slut. Och då har man ju någonting speciellt. Liksom så. Jordan Ebel till exempel lyfter Burakovsky, Jag skulle precis säga, tappade ingenting i att flytta från Colorado till Seattle, och det tycker jag är
jättekul. Tvärtom, skulle jag säga.
Ja, men precis, ja, men liksom så här, han visar att det var inte en fluk. Det är inte att det är en fluk att jag spelade i Washington där och gick bra. Det är inte en fluk att jag spelade i Colorado och gick bra, utan jag gjorde de lagen bättre.
Ja. Och Eberle tycker jag har, han flyger lite under radarn sen han kom till Seattle. Det pratas inte så mycket om honom i ligan, men han håller en väldigt jämn och väldigt bra nivå och har gjort liksom länge. Mm. Så att han har också på något sätt mognat in i det, och framförallt att slippa liksom pressen av att vara i Edmonton där alla unga supertalanger skulle vara och alla skulle samsas om både plats och utveckling. Nej, skönt. Men han var ju en vända i Islanders också.
Ja.
Så att det är inte... Ja, nej, kul. Kul att följa de här spelarna.
Kul för gamla St. Louis-backen Vince Dunn, som har gjort typ 30, nästan 30 poäng från backplats i Seattle. Det är ju kul.
Det är en liten favorit hos mig.
Ja, tittar man under där så är det Kings som har lite av en humlesäsong i det avseendet att de har minus... plus minus, och ändå ligger trea i Pacific. Väldigt fascinerande. Kul att de ligger där. Ja.
Väldigt mycket mål i Kings matcher. De släpper in väldigt mycket mål och gör väldigt mycket mål. Ja. Så att det är... Ja, Sutter som var coach när de vann Stanley Cups för ungefär 10 år sedan, han hade ju, han vänder sig inte i graven, för han spelar, han håller i Calgary istället, men det är inte defensiven som, det är offensiven som vinner matcher för dem.
Ja. Och Calgary som ligger strax efter med en, om vi nu ska prata besvikelser också, Huberto som inte är i närheten av varken sitt poängsnitt från förra säsongen, vilket man kanske inte kan begära för att det var hans liksom rekordsäsong hittills. Men det har gått väldigt trögt.
Ja.
Han har liksom ingen... Jag vet inte om han känner att han inte har någon som är på samma nivå som han är. Det är ju drygt i så fall om man känner så. Men han kan ju faktiskt... Han är ju så bra så att han borde kunna bära ett lag mer än vad han gör.
Och det är ju väldigt lätt att säga det, men en klassiker är ju... Det är inte bara att köpa in spelare, de ska ju hitta varandra också. Nej, och Calgary har ändå stuvat om väldigt mycket.
Ja.
De har torskat många självklara liksom kulturbärare i Gaudreau och Tkachuk och hej och hå.
Ja.
Och sen så har de fått in kulturbärare från en annan kultur. Och det tar ett tag innan liksom det funkar hundra. Liksom. Vem är det man ska lyssna på? Ska vi lyssna på Huberto för att han har varit bra i Florida? Eller ska Huberto bara höja det vi försöker göra i Flames? Det är inte helt självklart. Liksom.
Nej.
Men med det sagt, de är på slutspelsplats och det känns ju inte som att de kommer... Alltså så här är det, om det är sex lag som tampas om det i Central, så är det ju fem lag som tampas om att alla kommer gå till slutspel för att de snor platser från Central-lagen. För både Calgary och Edmonton känns ju som att de, om inte annat, kommer ta wildcard-platser. Liksom.
Ja.
Ja. Och Edmonton kan man ju nämna, de har gjort mest mål i ligan.
Ja.
Och där har McDavid gjort...
hälften.
Han har poäng på lite över hälften.
Ja, det är helt makt.
Så att man märker att de inte riktigt har bredden, men de har ju ligans bästa powerplay. McDavid är ju bästa spelaren. Han har en magisk säsong som varje säsong.
Fruktansvärt bra borta. Borta statistiken mot honom. Det är ju ett styrkebesked. Att vinna 2 av 3 borta, det är inte garanterat. Liksom.
Nej.
Men det är coolt att McDavid, som alltså kommer landa någonstans, om man håller det här snittet, kommer landa någonstans på 140 poäng, 150 poäng. Trots det inte har det bästa snittet han har haft i sin karriär.
Nej.
Det är ju... Det säger en hel del. Jag kollade faktiskt lite statistik. Nu blir det statistik runt Kmanton. Vi borde fixa en jingle. Kan vi sjunga ihop
en?
Statistik. Nej, men vad jag skulle säga var att jag kollade på spelare som har spelat mer än han, lika många matcher som McDavid har gjort. Och det finns fyra stycken andra spelare i NHL:s historia som har ett bättre poängsnitt än McDavid.
Ja.
Efter 532 matcher. Och jag tror att ni kan nämna alla fyra om ni får tänka en stund. Eller ni kan nämna en självklart, två självklart, tre. Men tar ni fjärde, tror jag.
Mainzitski. Mario Lemieux. Vad ska vi ta mer? Ja, men det är väl, det är inte Scott Stevens i alla fall.
Nej. Jag kan tänka mig att Iceman är helt ärligt är.
Nej, inte riktigt.
Den här faggorna.
Kan det vara Bossy?
Jajamän, Bossy.
Jäger.
Ja, det hade ju varit fantastiskt av mig om jag nu hade haft de här framför mig. Jag tror att det är Jäger som är den fjärde. Men ni har rätt, det är Gretzky, Lemieux och Bossy. Mm. Så att vi... Ja, skitsamma. Vi är inte här för faktat. Men ändå, jag tycker att det... Ja... Mm. Det är så självklart att han är så fruktansvärt bra, så att det blir liksom lite konstigt att nämna att han är så fruktansvärt bra, men han är så jävla bra.
Ja.
Ja.
Och så långt före liksom alla andra också. Det är det som är så.
Man skulle kunna tänka sig att det är Sidney Crosby kanske som är den fjärde.
Det är en bra chansning.
Det är en bra chansning. Mm. Skitsamma. Vi går vidare tycker jag. Vancouver.
Katastrofsäsong.
Ja.
Återigen, lite som Arizona. Var sämre om ni ska vara dåliga. Liksom.
Ja. Men det som är värst med Vancouver är väl egentligen att det ser ut som att laget, det är ingen sammanhållning i laget. Nej. JT Miller agerar som en primadonna. Ja, folk agerar utåt när det går dåligt. Vad var det, Pettersson som slängde en iPad och såg allmänt. Alltså man agerar inte så.
Nej, i ett harmoniskt lag. Väldigt, väldigt mycket frustration.
Mm.
Och två liksom sina superstjärnor, eller ja, utöver Pettersson och Quinn Hughes som vi säger så då. Men två av fyra superstjärnor i alla fall på väg bort. I princip borta skulle jag säga. Det är bara att det inte är klart vart de ska.
Exakt.
Och att man väntar förmodligen till deadline och så vidare. Men ja, Vancouver är bara ett sorgbarn den här säsongen.
Ja, och Bruce Boudreau, jag kan inte uttala hans namn, men han verkar ju rädd för att få sparken, så han sitter och kastar sina spelare under isen på, efter intervjuer och sådana saker.
Ja.
Det är ingen snygg... Nej,
och det blir inte heller, det bidrar inte heller till någon sammanhållning, för att en coach ska ju ta smällarna och vara liksom den som skyddar laget. Liksom.
Mm.
Och det skapar ju sammanhållning.
Mm.
Vi pratade om de bästa kontrakten förra säsongen. Är JT Millers ännu inte startade 8-årskontrakt i Vancouver ett av de sämsta kanske?
Som han uppträder just nu definitivt.
Om han stannar i Vancouver menar jag.
Ja.
Mm.
Man flyttar honom till ett annat lag där han kan börja producera en första kedjeroll, så kan det ju vara ett bra kontrakt.
Ja.
Men just nu är det ju en sån symbolisk albatross att det nästan är... Kan man få det hävt om det inte har börjat? det är det man undrar liksom.
Nej, men det här är ju sämre på av andra anledningar som Henrik tog upp i tidigare avsnitt. Att Horvat till exempel, måste de ju göra sig av med nu, för de har inte råd att ha kvar honom.
Mm.
Så att det är svårt att konkurrera med en sån stämpel. Liksom. Det här är kontraktet som gjorde att vi blir av med...
Ja, det här är ditt fel.
Exakt. Ja. Ja.
Precis. Och det är också hans fel eftersom att han tvingade Vancouver.
Exakt. Ja. Det är han som skrev kontraktet själv.
Ja.
Ja.
San Jose ligger ju under Vancouver, men där är ändå Erik Karlsson. Kul att se att han är tillbaka i gammalt gott slag.
Mm.
Och de har ju påbörjat sin rebuild kan man väl säga. Fast de försöker göra sig av med lite av de här katastrofkontrakten. Så att,
Jag läste någonstans att the asking price för Erik Karlsson är 3 första val.
Tjena.
Vem har 3 första val, eller vill ge 3 första val och ta liksom den capen?
Jag kan tänka mig att San Jose kan få ge Chicago 1 första val och så kan vi ta hans kontrakt. Ni behöver inte ens behålla några pengar. Vi kan bara ta det.
Jag skulle gissa att det är 3 första val om de behåller halva cap-hitten.
Ja,
då kanske man... Nej, då kan man fortfarande få Shishrin för en prospect och 2 första val. För det har ju varit ute på annons i 2,5 år nu från Arizona. Och han är 10 år yngre, inte 10 år yngre, men har en bättre cap hit liksom.
Ja. Fan, det är fan mer än 10 år yngre tror jag.
Ja.
Nej, men och Erik Karlsson, jag menar, visst, han ligger 7:a i den totala poängligan NHL.
Mm.
Det är klart att han kommer kosta, så är det ju. Mm. Det är bara det att, är det värt det för en åldrad back som har 4-5 år kvar på ett jättekontrakt liksom.
Med skadeproblem.
Ja. Men det kommer vi ju definitivt återkomma till, kan vi ju säga.
Man kan väl säga så här, att om han är tungan på vågen för en Stanley Cup, ett lag som får en backskada, long term injury reserve, det kanske det är. Det kanske är värt att torpedera sin framtid i 4 år för en Stanley Cup. Liksom.
Ja,
man vet ju inte. Minnesota. Jag bara kastar ut ur sig Minnesota. Har varit i ligan i 20 plus år. Har inte vunnit någon gång. Då kanske det är de som ska...
Pajat sin ekonomi med Suter och Parisi.
Ja. Mm,
så tar de in en till. Det gör vi om.
Ja, precis.
Det här blir bra.
Anaheim då, som faktiskt teoretiskt sett är sämre än Chicago poängmässigt. Eftersom att de har spelat två mer matcher och bara har två poäng sämre än Chicago. Ja. Eller mer än Chicago.
Ja.
De tankar på rätt bra också. Mm. Släpper in ännu mer mål än Chicago. Mm. Men ja.
Mason McTavish, i princip det enda utropstecknet, glädjeämnet.
Ja, och där vill jag pudla lite, för det var ju några avsnitt sedan som jag sa att ja, jag trodde att han skulle bli årets rookie, men det kommer ju inte bli av. Och nu säger folk att han är före Beniers, vilket är jättekonstigt. Men okej, är det för att Beniers har ett bättre lag runt omkring sig och därför tycker man att McTavish är värd rookie-kontraktet?
Ja, det är en omröstning. Det är inte poäng liksom.
Ja, skitsamma.
Det är ju som sagt, det är en omröstning. Det är inte poäng vem som vinner rookie-poängligan. Även om det är väldigt ofta går hand i hand. Men ja.
Fast jämför man två forwards så brukar det ju vara som mest poäng.
Ja, sen visst är det så.
Nej, men hur som helst. Nöjda där de är, tror jag. Eftersom att de också bra hugg på Bedard.
Ja, så. Definitivt.
Jag ska också bara, innan vi går över till East, förklara anledningen till att jag inte kunde komma på vem som var bättre än McDavid förutom Lemieux, Bossy och Gretzky. Och det är för att det finns ingen som är, han är nummer fyra efter de tre. Så. Däremot så är Bobby Orr, det här är alltså poäng per match bättre på femte plats. Och Crosby kommer på åttonde.
Och var är Jagr?
Jagr är på lite längre ner faktiskt.
Längre ner helt enkelt.
Ja.
Bra svar, det räcker.
Det
kommer vi långt.
Varför han så långt ner? För att han har spelat i massa skitlag förstås.
Ja,
han är på plats 29 i den här listan.
Jävla has-been.
Två stycken svenskar på topp 10. Tar du dem?
Mats Sundin.
Nej.
Va? Ja, då måste det vara typ Hoppa. Håkan Loob.
Peter Forsberg och lagkamrat med Håkan Loob, eller spelar i alla fall samma...
Kenta
Nilsson.
Sådär, ja.
Tia i poäng per match för alla som har spelat mer än 532 matcher då, eftersom att det är det.
Det är måttet.
Så att, ja. Jag ville bara jämföra med honom. Så var det.
Ja, mäktigt.
Ja, coolt.
Ja, vad roligt. Men då går vi över till East.
East, ja, precis.
Och den absolut genommäktiga Atlantic.
Ja, fy fan.
Det är kul att vara Detroit där, kan jag hälsa. Nej, fy fan. Boston är ju i en helt egen liga, höll jag på att säga.
De är i en helt egen liga om man jämför poängmässigt.
Ja.
Alltså, man skulle kunna ha så här East, West och Boston.
Ja.
För de har...
Nej, men de har på riktigt fem förluster under ordinarie tid och 42 matcher. Ja. Fem förluster. Jag tänker inte ens prata om hur många vinster de har. Mm. De har fem förluster.
Ja.
Det är ingen i närheten.
Nej. Mm. De har alltså lika bra plus minus som både Winnipeg och Dallas tillsammans. Mm.
Och de har släppt in lika många mål som Chicago har gjort.
Yes, korrekt.
Ja, otroligt häftigt. Jag, apropå pudla, så satt ju vi med den gode Peter Nilsson, spelagenten, och snackade lite grann efter att vi hade spelat in det i avsnittet.
Yes.
Och då sa han så här: hur tror ni att det går för Boston i år? Och jag sa, de kommer inte ens gå till slutspel. Expert
mode. Det är jävla tur att vi inte spelade in det.
Ja. Men nu har jag ju droppat den, så att...
Det är inte mitt för att du är påkad.
Exakt. Nej, men fantastiskt. Och därefter är det liksom därefter är det andra lag bara. Det är egentligen det som Atlantic går ut på. Mm. Nej, men Toronto går jättebra. De kommer att åka ut i första rundan. Det har vi redan pratat om. Tampa Bay har verkligen börjat växla upp.
Ja.
Det är en stor skillnad från för bara 10-15 matcher sedan.
Ja.
De har hittat sin stride eller något.
Försäsongen är över nu. Nu börjar de värma upp i för slutspel.
Japp. Snart är det dags att aktivera Kucherov från injured reserve.
Men, på fjärde plats.
Ja.
Buffalo.
Ja.
Mm. Skulle jag vilja påstå en större sensation att de är på där de är, än att Boston har så där mycket poäng.
Utan tvekan.
Alltså, liksom, det är fantastiskt kul.
Ja, och utropstecken, Tage Thompson fortsätter att bli bättre.
Ja.
Vi satt ju och var lite, jag vet att jag satt och muttrade över att han fick ett väldigt långt kontrakt efter en bra säsong. Och nu han visar att han var värd de pengarna och kanske till och med mer.
Ja,
det kanske är det Erik Karlsson ska gå.
Just det.
Gå i Soup Campbells fotspår och bara liksom offensivbacka in skiten i Stanley Cup-slutspel.
Lira med Rasmus Dahlin och så vidare. Mm. Ja, det kan det bli hur bra som helst.
Florida.
Superbesvikning. Ja. Besvikning.
Det börjar visa sig att Huberto-traden är en lose-lose-trade.
Ja, inte ja fast Tkachuk har ju faktiskt varit väldigt bra. Det är resten av laget som är riktigt, riktigt
men
dåligt.
Men det är ju det som är så roligt.
Exakt.
För i Calgary så har resten av laget varit bra. Huberto har inte varit det. Så ja. Det är så här... Ja.
Ja, nej det är verkligen Tkachuk och inte så mycket annat. Nu har de haft, det ska vi säga, nu är inte det någon ursäkt höll jag på att kalla det, men lite ursäkt är det, att de har haft mycket skador på nyckelspelare, bland annat Barkov.
Absolut.
Och Barkov är ju deras liksom ryggrad, hjärta och lungor på något sätt.
Ja.
Men målvaktssituationen har ju inte varit optimal, om vi uttrycker oss milt, i Florida. Spencer Knight har ju inte liksom tagit till det nästa steget.
Nej.
Till att bli en ordinarie NHL-målvakt. Och Bobrovsky är Bobrovsky.
Mm.
Och sen efter Florida så hittar vi det magnifika Detroit som hade tredje och fjärde platsen under en ganska lång tid i den här divisionen. Så det har de inte längre.
Nej, men poängmässigt, kollar man matcher spelade så går de ju om Florida om de håller snittet. Liksom,
ja,
så att...
men det kommer de inte göra.
Tror du inte?
Nej, alltså apropå blanda högt och lågt. Det här är alltså ett lag som övertygande slår Tampa Bay.
Mm.
Samtidigt som de förlorar mot de riktiga skitlagen i ligan. Liksom. Så att, och det är som Lalonde själv sa, att vi behöver hitta kontinuitet i hur vi spelar. Vi behöver gå ut med en mycket, mycket jämnare nivå över en hel säsong. Då har vi hittat någonting. Jag kan inte liksom sitta här och vara nöjd med varken prestation eller någonting annat. Utan vi behöver se till så att de här topparna blir inte bara fler, utan att att det blir ett jämnare, en högre lägsta nivå. Liksom.
Mm. Och så ser det ut som Devils gjorde för ett par säsonger sedan.
Ja,
de blandade på samma sätt.
Ja, det är faktiskt en ganska bra jämförelse.
Mm.
Och under det, åtta var Montreal.
Ja, och man kan väl säga att åtta var väl en av de stora besvikelserna. På förhand så tänkte man att de här vann off-season, typ de fick jättebra, de tog in och byggde lag. Man tänkte så här, shit, nu, det är Ottawas år.
Ja.
Att jobba efter Bedard verkar det vara.
Ja, men tydligen. Men däremot så får man ju ge dig cred, Björn, återigen, att som pratar om Jake Sanderson inför säsongen.
Mm.
Och han har ju verkligen klivit in och varit en topp 4-back utan att blinka.
Nej.
Sen hur svårt det är att vara en topp 4-back i Ottawa, det kan man ju diskutera också, men han har sett väldigt, väldigt bekväm ut.
Ja.
Så att, roligt att se. Och Montreal är dåliga.
Ja. Men de är så dåliga som de förväntades vara. De blixtrar till lite ibland, men sen är det mest platt.
Ja.
Ja, alltså jag måste bara säga att ja. Jag tänkte bara, The Brinkat då, som gick till åtta, alltså vår förlust, Chicagos förlust.
Mm.
Jag tänkte säga att han har ju varit ganska dålig, men han har nästan samma poängsnitt som han hade när han var i Chicago.
Ja.
Det är bara det, liksom... Ja.
Han var väldigt, väldigt dålig i början, men nu har han ryckt upp sig lite.
Ja.
Så det har tagit en stund för honom att akklimatisera sig.
Ja.
Ja, jag skulle vilja lägga in en liten... skulle vilja dra ett litet sneddrag ut ur den här genomgången. För vi har faktiskt glömt att prata om en grej i nyheterna.
Aha.
Som vi har pratat om enormt mycket privat, men som vi fan måste nämna. Och det är att en av Sveriges liksom bäst betalda hockeymålvakter har gått i konkurs för att han har köpt ormar.
Oh, shit.
Alltså vi behöver inte nämna det så mycket mer, men Robin Lehner och hans finanser kommer ju bli en bok eller en föreläsning på så här hockeyhögskolor om hur man inte gör av med sina pengar. Liksom.
Ja.
Mm. Han har alltså gått i konkurs i USA också nu, eller alltså filed for Chapter 7 som det heter, och där han menar att han har intäkter mellan 1 och 10 miljoner per år och utgifter mellan 10 och 50 miljoner per år, och därför kan han inte betala, och därför ska han gå i konkurs då. Och en av hans creditors, alltså de som finns med i den här, som förväntas att han ska betala pengar till, är Vegas.
Mm.
Hur går det ihop?
Ja.
Mm. Alltså, jag vet inte ens hur det funkar, men jag är så långt ifrån att fatta hur han kan gå i konkurs.
Med den mängden pengar som ändå borde finnas i.
Ja, men orsaken som anges är att han har köpt ormar för 1,2 miljoner dollar. Ja, men det är inte ens en femtedel av vad han drar in per säsong. Hur som helst. Någon som har koll på hur fan det här funkar egentligen får jättegärna höra av sig och till oss och förklara.
Då gör vi ett specialavsnitt om Robin Lehner med en intervju med någon insatt. Antingen insats i ekonomiska problem eller i exotiska ormar.
Ja.
Mm. Gärna både och.
Så, tillbaks till The Ordinary Show och Metropolitan Division.
Ja, sista divisionen.
Yes.
Björn, det är din division.
Yes. Ja, och Carolina är bra som förväntat, kan man säga. De leder.
Mm.
Men strax bakom Carolina så ligger ju Devils.
Med bäst plus minus i divisionen.
Mm. Ja. De hade ju en överjäklig start. De höll ju faktiskt på tampades med Boston under en ganska lång period om att vara ligans poängmässigt bästa lag.
Mm.
Sen så slutade alla kedjor utom Jack Hughes att göra mål under en 10-matchers period. Men de har ryckt upp sig lite nu igen, så att det är jättekul att se att de... Det är en ganska jämn division. Det är många lag som har mycket poäng, men att de ligger där i januari, det är ju, man brukar ju inte se betydelsefulla matcher i Devils efter november, så att jag är glad så länge det varar.
Men och eftersom du är den enda som håller på ett lag som har det här poängsnittet, så ställer jag en otroligt dumma frågan som jag vet svaret på redan. Kommer de gå till slutspel?
Jag tippade dem till slutspel innan säsongen.
Jo, vad vi skrattade åt det.
Ja, det blev ju rått.
Ja. Nej, men och jag tror nog ändå att de kan göra det nu. Det känns som att de har någon typ av... De ger ändå inte upp, även fast nu har ligan förstått lite hur de spelar. De spelar en akut, fröjdig forechecking och snabb hockey, men lyckas man ta sig ut den så får man liksom 2-1, 3-2 situationer.
Mm. Mm.
Men jag tror ändå att de är tillräckligt bra för att kunna släpa sig framåt. De kan tappa en eller två, men de kommer åtminstone hamna på en wildcard.
Ja, men de har ju en liten buffert liksom.
Mm. Ja, men jag skulle tro det. Jag är försiktigt positiv.
Mm.
Om Jack Hughes går sönder så kommer jag...
Är du försiktigt negativ?
Då kommer jag säga så här, Bedard nästa ungefär. Ja, nej, men han är extremt viktig för laget. Men, ja. Nej, men det är kul.
Och bakom dem... Lokalrivalerna, Rangers.
Som har också hostat upp sig ordentligt. Mm, för de var vi ju rätt så besvikna på för en dryg månad sedan. Ja. Där hände det inte mycket.
Men nu har det gått bra.
Shesterkin har börjat se riktigt bra ut igen i mål. Inte bara, han ser väl alltid bra ut på bild, men i mål så han har börjat liksom, han har inte återfått förra säsongens form, men han är inte så dålig som han var i vissa matcher i början av säsongen skulle jag säga.
Och det leder mig in till en annan liten kort utvikning angående hur det har gått den här säsongen. Jag kollade på om det var GAA eller räddningsprocent, oklart vilket, men på den listan, topp 10 spelare, europeer 8 stycken.
Mm.
5 ryssar, 2 svenskar och en slovak, tjeck, Vanecek, heter han väl? Nej, vänta.
Ja, Vitek Vanecek, står Devils.
Ja. Och det är lite intressant att det är 0 finnar, bara det, i den nu väldigt arbitrary utsnitt just nu, men ändå, jag tycker att det är, men just att det är 5 ryssar. Det är Sorokin, vad heter det, Shesterkin, och sen är det en massa andra som jag inte kommer ut nu, men ändå, jag tycker det är coolt.
Jag har läst ganska mycket artiklar om framförallt kanadensare som är upprörda över att det inte finns några bra målvaktstalanger i... De har ju inga NHL-spelare. Förut så var ju 40-50% av alla målvakter kanadensare. Ja. Men att det är... Så de argumenterar för att det är så dyrt att vara målvakt. Det är nog dyrt att vara målvakt i Sverige också. Utrustningen är dyr. Men också att den liksom kulturen som är i juniorhockeyn i Kanada gör att målvakt, man skyller alltid på målvakten när man släpper in mål. Ja. Så att det är väldigt, väldigt jobbigt för personer att lyckas ta sig igenom hela det här stålbadet som är juniorhockeyn.
Ja, och det är inte direkt så att när man pratar juniorhockey så pratar man... intelligent och effektivt försvar.
Nej,
man pratar ju alltid om åh jävlar, det är spelare som har 2,85 poäng per match.
Ja.
Liksom. Står en stackars målvakt där och bara, hallå! Hjälp!
Så att om man säger i Sverige så har vi ändå nu systematiskt börjat ta fram väldigt många bra målvakter. Vi har ju inte... nu har jag svårt att få fram det. Finland startade ju här lite tidigare än Sverige, ska jag säga. Och sen har Sverige kommit i kapp och Ryssland verkar också ha fått ordning på liksom hur man skolar målvakter. Men Kanada har ju då tappat sin del istället nu.
Ja.
Så att,
och den pendeln kommer säkert att svänga tillbaka om 5-10 år, att då är det Kanada som har bästa målvakterna igen. Så.
Ja, det beror på hur man, vad de lägger igen. Jag menar, men alltså, det beror på vad man lägger för värde i det, liksom. Mm. För, liksom, det kan kanske är så att kanadensarna kommer fortsätta att trycka på att det är offensiv som ska vara grejen, liksom, så.
Ja, och det är därför som det också, som Björn är inne på, slås en massa poängrekord i juniorligorna. Mm. Och spelar ingen roll om det är Bedard eller om det, det finns ju andra spelare som, det var väl någon gök här för vad heter han? Nu börjar jag prata om saker jag inte kan någonting om, men,
ja, det är
men
bra.
En 15-åring som spelar i
tunnis.
OHL, exakt. Mm. Och är helt makalös. Vi kommer återkomma till honom, men det visar ju på hur mycket det faktiskt är, ja, men som du säger, Anton, att fokus ligger på offensiven. Och det är inget konstigt. Tillbaka till Metropolitan.
Ja, vi gör mycket nya steg.
Exakt.
Washington Capitals har ändå lyckats skrapas upp ordentligt på slutet.
Ja.
Och nu börjar få förstärkningar. Bäckström är tillbaka. Wilson är tillbaka. Ja. Och de är ju fortfarande, de är ju på slutspelsplats nu, vilket kommer vara intressant att se hur mycket mer kommer de kunna klättra i divisionen innan den här säsongen är över.
Sen ska vi säga också, tittar man på poängsnittet, de har ju spelat flest matcher i hela sin division. Pittsburgh är ju inte långt efter, men de ligger på sjätte plats. Så att, det kommer ju jämnas ut med tiden i det fallet. Men helt klart så har Washington fått sin ordentlig boost.
Ja.
Absolut.
15-åringen du tänkte på är Michael Misa, som har givits exceptionell status.
Det är korrekt.
Som Connor McDavid, John Tavares, Shane Wright och någon mer som jag inte kommer ihåg.
Joe Veleno
har fått.
Och Aaron Ekblad.
Just det. Just det. Så det är en ganska bra klunga där.
Ja.
Misa Honey. Om en 15-åring.
Den där kommer du inte klippa bort, det ska vi ha väldigt klart för oss.
Vi kommer se vad vi gör för någonting med det.
Islanders blandar och ger.
Ja.
Defensiven är inte lika fast som den varit tidigare säsonger.
Far Blue är inte nöjd.
Nej.
Han gillar sin defensiv.
Ja.
Har de någonsin kallat honom för King Louis? Tror ni?
Jag tror inte till hans face.
Nej. Pittsburgh?
Ja, Pittsburgh, de blandar ju er som galningar också.
Ja.
För några veckor sedan så pratade vi om Washington och att John Carlson var borta. Nu har man ju fått reda på vad saken var. Han blockade ju som sagt ett slagskott med huvudet. Det blev träffat på örat och hans fru hade skrivit någon sån här dedikering till honom på Instagram eller någon annan sån här social media som jag inte vet vad de heter, där de sa att de hade varit tvungna att sätta tillbaka hans öra för det hade lossnat. Trevligt.
Holy night.
Anledningen till att jag tar upp det är ju för att det finns ju sån här öronskydd som man kan ha på hjälmen, som hälften av spelarna tycker att det vill man inte ha för att det ser fult ut.
Så det hade han inte.
Det hade han inte. Men jag tror att han har det nu, skulle jag kunna gissa. Och därför undrar man, för man pratar ju mycket om player safety och sådana saker. Ett sånt här öronskydd som är en litet ilägg, det gör ju ingen skillnad. Det är inte så att du hör sämre för att du har en liten plastbit istället. Så att de kanske kan tvinga spelarna att ha sånt istället för visir och annat onödigt för våra fighters. Nej, visir är bra att ha också.
Men ja, då kommer, undrar om de kommer spela Stuck in the Middle with You när han kommer tillbaka.
Eller någonting med Mike Tyson.
Ja.
Men Islanders har ju NHLs bästa ryska målvakt. En av de bästa målvakterna. Sorokin har ju varit jättebra.
Fantastiskt.
Så det är kul. Pittsburgh pratade vi om. Ena sekunden så ser de ut som att vara, titta, de är en contender, och andra sekunden så är det så här over the
pretender.
Hill. Over the hill. Flyers däremot, de har överraskat positivt, skulle jag säga, poängmässigt.
Mm.
De är väldigt ojämna. Det har ju varit, i början så var det Carter Hart som släpade dem igenom vissa matcher. Sen torskar de ganska mycket. Nu håller de på att börja vinna matcher igen. Och det är ändå ganska kul att se.
Tack vare Samuel Ersson.
Ja, men att de ändå liksom, som lag, de ger inte upp.
Nej.
Utan de kämpar hela säsongen. Liksom.
Nej, men precis. Nej, det är lite kul att se. Och jag håller med om att man hade nog inte förväntat sig att de skulle ligga på 43 poäng efter 43 spelade matcher med de förutsättningar som de har. Men jag tror att det också är en annan kravbild utifrån just kämpa glöden, kämpa andan.
Mm.
Och den, det ska man inte underskatta. Det
ska alltså lägga till att Flyers och Panthers har ungefär samma poängproduktion.
Mm-hmm.
Vilket säger en hel del.
Absolut. Ja. Och den stora fiaskot kan man säga, Columbus, som skaffade in Johnny Gaudreau och sa så här: nu jäklar, nu ska vi försöka slåss om slutspelsplats. De är tok sist och har börjat med Bedard Watch och Werenski är borta för säsongen. Våran kära finne är skadad eller gör mål. Det är ungefär det han gör.
Han gjorde hattrick mot Detroit senast. Ja. Och innan dess hade han inte gjort mål på 10 matcher eller något sånt. Nej. Det är streakigaste målskytten i hela ligan, eller mindre.
Fy fan, säger jag.
Ja, faktiskt.
Komma hit till Detroit och bara förstöra.
Ja. Asshole.
Men
han har snygga kostymer.
Mm. Ja. Det är ju ändå viktigt.
Ja, det ska man ha med sig.
Apropå det, såg ni att PK Subban blev hyllad i en match mellan Nashville och Montreal.
Nej.
Man fick ut och släppa puck och träffa lite fans och säga synd att du har lagt av Subban från två av de lagen som gillade dig. Vi har en liten hink här bort som man kan kissa i.
Ja.
Den har ett visst spelares ansikte i botten. Vi säkert se vem det är.
Vi tyckte om Subban i Devils. Han lyckades dock, han presterade inte det som förväntades när han tradades till Devils. Nej. Så kanske vi kan sammanfatta det. Ja.
Men han var ett ansikte.
Ja. Det jag gillade med intervjun de hade med honom var att han lyfte Andrei Markov och sa att hans tröja borde hänga i taket.
Det är coolt.
Det tycker jag ändå var... Jag tyckte det var rätt. Mm. För jag tycker att han, Markov var en ikon i Montreal. Det är svårt att vara en ikon i Montreal när man inte vinner 15 Stanley Cup. Men han var jättebra.
Ja.
Mm.
Eddie Olczyk är känd av väldigt många i alla fall som en av de bästa color commentaries i hela ligan. Var i Chicago jättelänge och är nu i Seattle.
Mm.
Jag skulle vilja påstå att om 15 år så kommer vi säga att han konkurrerar med Subban om bästa kommentatoren som har varit en spelare tidigare. Jag tror att Subban har en, han kommer ha en ännu mer lysande karriär som, om han väljer att göra det, som liksom analys expert, sitta och snacka och grejer, för att han har sån fruktansvärd charm och självdistans och koll liksom. Ja, han är definitivt bra på det, jag fattar vad han håller på med. Ja. Sådär. Nu ska vi inte byta sport här, men Ian Wright, gamla Arsenal-legendaren i Premier League, har ju visat sig vara, han var ju fantastiskt duktig på plan, men han har visat sig vara ännu bättre som otroligt färgad och partisk Arsenal-fan, men också väldigt bra på att leverera intressanta analyser och stå upp för rätt grejer liksom.
Ja.
Sådär. Det är det jag hoppas på Subban också. Det är därför jag pratar om Ian Wright. Men jag hoppas att det kan bli en sån här snubbe som man liksom inte behöver höra att han snackar skit om spelare bara för att lyfta sig själv och sitt eget märke. Utan han, jag känner på mig spontant att han kommer vara en sån kommentator som liksom är på spelarnas sida på rätt sätt liksom.
Ja. Ja, men absolut.
Ja, sorry, en liten utvikning om Subban i en helt annan
helt rätt.
En helt annan division. Det är det jag gör idag, känner jag.
Ja. Och det gör du bra.
Ja, tack.
Ska vi avsluta med våran numera veckoliga staple i topp i propp?
Ja, om vi vill det. Får jag bara berätta lite snabbt, bara jättesnabbt.
Ja, gärna.
Vilka som går till slutspel.
Ja, just det, bra.
I form av i framtids... vi kan säga så här, i West så blir Winnipeg mot Edmonton första. Dallas, Minnesota. Grön fight.
Ja, verkligen.
Vegas får möta Calgary och Seattle tar sig an Los Angeles i första omgången.
Kul matchningar.
Ganska sköna.
Ja, det blir bra.
Jag tror det blir mycket upsets på den sidan.
No.
Det är mycket lågrankade lag som kommer in och bara, just det, nu är det slutspel, grabbar.
Ja, men West är sämre också. Och både sämre och jämnare på något sätt.
Ja.
Så.
I East, Boston-Pittsburgh. Den är bra.
Tung.
Hudson Derby direkt, Jersey Rangers, Carolina, Washington och sen Toronto, Tampa Bay. Mm. Och där är det ju, Toronto, Tampa Bay finns det ju inga vinnare, höll jag på att säga. Eller jag menar, det känns som att oavsett vem som förlorar där så kommer huvuden rulla, tror jag. Ja.
Fast jag tror inte huvuden rullar så mycket i Tampa.
Nej, inte
i
Tampa.
Jag tror att de är lite lugnare, men i Toronto däremot, där kommer det rulla huvuden.
Ja. Vi har en ny GM nästa år.
Ja, precis.
Jag säga.
Ja, som sagt, du började innan jag avbröt dig.
Ja, nej, men jag har låtit Björn utse den här veckans topp i propp.
Ja, och den här veckan så är Julien Gauthier som fick glädjen att bli ja, dubbelmackad får vi väl uttrycka det som, när han blev överkörd av Ryan Reeves, men han hade, nu kommer jag inte ens ihåg vad han heter,
Brandon Duhaim.
Brandon Duhaim som stod bakom honom, så att han blev mosad,
ja,
i deras match.
En så kallad Janne Långben i öppningen till lilla sportspegeln tackling. Mm. Från varje håll, och så blir man så här schysst konkav.
Mm. Just det, ja. Smack sa det. Han spelade inte mer.
Nej, så vi hoppas att han inte är skadad, för vi vill ju inte att spelarna ska bli skadade av stora tacklingar. Nej. Utan, men det var helt
och blir de det, så tar vi fullt ansvar eftersom vi är Sveriges ledande hockeypodd.
Mm. Ja, absolut. Nej, men det är såklart att det finns alltid en risk när vi pratar om sköna, tunga tacklingar. Mm. Vi vill ju inte snacka om fula tacklingar, men även sköna, tunga tacklingar kan ju leda till skador, tyvärr. Ja. Det är en del av sporten som den är designad, höll jag på att säga.
Ja, så är det. Hade vi pratat fula tacklingar så hade vi tagit Jacob Trubas armbåge på Joel Armia istället.
Hade vi tagit fula tacklingar hade vi tagit Jacob Truba varenda jävla vecka.
Ja, alltså. Mer eller mindre faktiskt.
Ja. Truba börjar segla upp på den här liksom Matthew Cook, alltså det här bra, riktigt bra spelare som också är fruktansvärt fula, som man blir arga på dem hela tiden.
Ja, Brad Marchand, Tom Wilson nivån.
Ja, precis.
Nej, och han är kapten dessutom. Det gör inte saken bättre.
Han är kapten på den här båten.
Exakt.
Ja.
Ja,
bra avslut.
Ja, det tycker jag.
Pumpa och dumpa, eller på sätt.
Just det.
Jag vet inte vad det ska betyda. Jesus Christ.
Apropå men
det,
Jacob Truba.
Jag säger, är det vår nya slogan?
Just det.
Nej, det är inte. Vår slogan är som alltid.
Pass the puck.
Stay onside.